God morgon allesammans och välkomna till möte. Vi ska bege oss alldeles strax till Bibelns värld och idag har vi valt att utgå från texten som vi finner i Jesaja 40 och verserna 12 till och med 18. Jesaja 40 och verserna 12 till och med 18. Innan vi börjar läsa därifrån medans vi bläddrar här så kan vi bara böja våra huvuden ett ögonblick för ett ord av bön. Herre, vi tackar dig för att vi får samlas denna söndag. Vi tackar dig Jesus för att vi får mötas tillsammans i ditt hus. Herre, vi ber just nu att du skulle tala till våra hjärtan. Vi ber att du skulle välsigna det som du har förberett. Det finns en mänsklig förberedelse, men det finns en större och viktigare gudomlig förberedelse. Och här är vi förlitar oss på att du talar bortom orden, bortom den mänskliga förberedelsen. Jesus, vi ber att du välsignar dagens text. Vi ber att du välsignar förkunnelsen runt denna text. Vi ber att din heliga ande får leda oss underbart och suveränt. I ditt namn. Amen. Jesaja 40 och verserna 12 till och med 18. Vem har mätt vattnen i sin kupade hand och tagit mått på himlens vid med sina utspända fingrar? Vem har samlat stoftet på jorden i ett måttkar? Eller vägt bergen på en våg och höjderna i en vågskål? Vem har utforskat Herrens ande och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Vem rådfrågar han för att denne ska ge honom förstånd och lära honom den rätta stigen? Lära honom kunskap och visa honom förståelsens väg? Se, folken är som en droppe i en spann, som ett dammkorn i en vågskål. Kustländerna lyfter han som ett stoftkorn. Libanons skog räcker inte till offerved, dess djur inte till brännoffer. Alla folk är som ett intet inför honom. Mindre än intet och idel tomhet anser han den vara. Vem vill vi likna Gud vid? Vad vill vi jämföra honom med? Jag läser vers 18, sista versen en gång till. Vem vill ni likna Gud vid? Vad vill ni jämföra honom med? Och jag tänker på hur alla människor har frågor och tankar runt Gud. Kan vi se honom? Kan vi förstå honom? Kan han till och med kontrolleras, kanske vi tänker ibland. Och det låter som en ganska fåfäng tanke för oss som kristna, bibeltroende kristna. Men ändå kan vi ibland tänka så att om jag gör så här, då kanske Gud måste göra så här. En form av kontroll, en form av manipulation. Men faktum är att den kunskap vi har om Gud, den finns dels genom den allmänna uppenbarelsen, det vill säga skapelsen och naturen och det som vi kan se runt omkring oss. Där kan vi förstå hans allsmakt, där kan vi förstå hans kreativitet i skapelseordningen. Vi kan också se ett mått av hans godhet. Han låter det regna över de onda och de goda, står det i Matteus 5. Och på något sätt så kan vi se ett mått av vem Gud är redan i den allmänna uppenbarelsen. Men än mer i den specifika eller speciella uppenbarelsen som Gud har gett oss. Och då är den i första hand givetvis genom sin sons inträde i denna jord, som sedan då också finns uppskrivet eller nedskrivet kanske man säger i Bibeln, i skriften. Och här har vi den speciella uppenbarelsen. Här får vi förklarat för oss vem Gud är. Och det är därför som skriften är under en sån våldsam attack från olika håll. Och det är intressant att se hur människor ibland säger att Bibeln är, och även kristna säger, även troende, så kallade troende människor hävdar att Bibeln är människors tankar om Gud. Men det är inte vad Bibeln säger om sig själv, Bibeln säger om sig själv att det är Guds tankar om sig själv. Det är hans egen uppenbarelse om sig själv, av sig själv, för oss. Och det gör en väldigt stor skillnad. Och när vi som kristna har den tidigare bibelsynen, som vi nämnde, det vill säga att det är människors tankar om Gud, ja, då är Bibeln föremål för alla tänkbara förändringar och omskrivningar och allt vad det kan röra sig om. Men är det Guds tankar en gång för alla, som Paulus skriver till första till Timoteus i första Timoteus 6:20, det som har blivit dig givet. Alltså det är inte någonting som är föränderligt. Det är någonting som en gång för alla har getts till Guds folk, till församlingen, till Israel i gamla testamentet, till församlingen i nya testamentet. Och där har vi kunskapen om honom. Och det är intressant att höra att många säger att människornas kunskap fördubblas vart annat år. Så om 2 år så vet vi dubbelt så mycket som vi gör idag. Och då kan man tycka att människan skulle komma närmare lösningen på sina problem och allt det som tynger oss och besvärar oss. Men tvärtom ser vi motsatsen. Vi ser att problemen är större än någonsin, fler än någonsin. Och i Lukas 21:25 så står det, talar om den yttersta tiden, att människorna ska stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Det vill säga att trots att kunskapen ökar så våldsamt mycket i denna sena tid, så säger Bibeln att den sista generationen, människorna som lever i den sista tiden, de kommer att präglas av en okunskap. En okunskap om vem Gud är och vad han vill. Därför att man har förnekat honom, man har förkastat honom. Och överallt idag i världen så vet vi att människor går till olika former av platser där man tillber olika gudar och praktiserar olika religioner. Människan är otroligt religiös och otroligt andlig. Men mycket av den Guds tillbedjan som finns är baserad på vad Bibeln beskriver som avgudar. Och vi ska tala om idag att tjäna den levande guden, inte avgudar. Att tjäna den levande guden, inte avgudar. Och det första som vi vill titta på idag, första punkten, det är att Gud kan inte kontrolleras. Det trodde jag faktiskt. Det tror vi ibland, att Gud kan kontrolleras. Och det är det som religionen går ut på. Att anordna någon form av system i vilket Gud kan kontrolleras. Men Gud är mycket större än byggnader och tempel och ritualer och traditioner och allt vad det kan vara. Han kan inte kontrolleras. Det står i Job 36 och vers 26 att Gud är för hög för vårt förstånd. Naturligt sett är han det. Men det betyder inte att vi inte kan lära känna Gud genom sin egen uppenbarelse. Gud har låtit sig bli uppenbarad i denna värld på en rad olika områden på olika sätt. Men den fulla uppenbarelsen som Hebreerbrevet talar om, första kapitlet, i denna tid har han talat till oss genom sin son. Och hans son är också Guds ord. Om vi läser Johannes 1:1 och Johannes 1:14 så ser vi att Gud, Jesus Kristus, var Guds ord. Ordet blev kött. Ordet blev inkarnerat och bodde ibland oss. Och i andra Mosebok 32 så hittar vi en intressant berättelse. Israel i öknen och guldkalven. Och det här är ju ett begrepp även i profana och sekulära sammanhang, där man hör hur människor talar om en guldkalv, det vill säga en felaktig prioritering av någonting. Man har byggt upp en slags avgud. Man har blivit missledd i ett sammanhang. Och det var exakt det som hände. Mose hade varit använd av Gud att leda Israel ut ur Egypten. Man hade kommit ut ur träldomshuset, som Bibeln kallar Egypten för. Och man är på väg mot löfteslandet. Men man är i den här öknen. Och Gud har visat sig trofast också där genom sin tjänare Mose. Och folket fick allt de behövde. Men nu gick Mose bort en tid för att vara med Gud och att ta emot lagen. Och helt plötsligt så säger folket, vad har hänt med den där Mose nu då? Han gick iväg och, liksom, vadå? Vi behöver en Gud. Han sa sig representera vår Gud. Men vi har ingen Gud. Därför att Mose är borta, vi vet inte hur vi ska tillbe den här guden och så vidare och så vidare. Vilket var naturligtvis lögner. Aron var där och han lyckades övertalas till att folket tog sina ringar och örhängen och smycken och allt vad det kan vara. Och de smälte ner guldet och gjorde en guldkalv. Och så sa man i sin dårskap och fåfänglighet, aha, här är våran gud. Vilken gud, man har gjort dem med sina egna händer, med sina egna material, och man sätter hjul på guden och drar med sig den dit man vill och allt vad det kan vara. En gud som är synlig, en gud som är kontrollerbar, en gud som vi kan hantera, det är vad vi vill ha. Men faktum är att det är inte det som Gud är. Och jag vet inte om någon av er har hört talas om, det var en pastor som pratade om det här för en tid sedan, som har bott och verkat i Kina, men han talade om det och jag gick ut och läste lite om det på nätet, vad man kallar för en savant. En savant är en person, och man bedömer det till att det kanske finns mellan 50 och 100 stycken i hela världen. Men en savant är en person som har en extrem kapacitet för vissa saker. Jag läste om en person som heter Daniel Tammet. Han lärde sig flytande isländska på 7 dagar. Han kunde rabbla upp talet pi, ni vet 3,14 som vi använder i matematiken. Och det har ett oändligt antal decimaler efter 3,14. Och han kunde räkna upp 22514 decimaler utan till. Bara liksom direkt från sitt sinne. Jag hörde om en annan person som fick flyga över Rom i ett flygplan och studera staden. Och sedan bad man honom skriva eller göra en karta, liksom skriva upp och återge vad han har sett. Och han kunde alltså rita så exakt, perfekt, fullkomligt vad han såg. Och man tänker, det här är extrema förmågor och extrema kunskaper för oss. Och det är väldigt få människor som har dem. Ofta de som har dem har ofta inte kanske kapacitet på andra områden. Så det är ändå liksom inte någonting att eftersträva. Men det intressanta är att jag tror personligen att Gud har tillåtit det här, som han tillåter så mycket annat, och vi får saker att tänka på och fundera över. Men vad var Adam och Eva från början? Vad var deras kapacitet från början? Vi tror att den var enorm. Därför att de var skapade till Guds avbild i första Mosebok 1:27. Och de hade inte ännu blivit befläckade och begränsade av synden. Och jag tror att Gud efter syndafallet i sin barmhärtighet la locket på så att människans kunskap skulle begränsas. Människans förmåga skulle begränsas. Därför att om den inte skulle göra det, så skulle människan väldigt snabbt förenas i sin dårskap, i sin ondska, och förstöra sig själv. Så att vi kan tacka Gud att vi är begränsade, verkligen. Men det betyder inte att Gud inte vill använda oss, och han vill uppenbara för oss många olika saker. Och vi kan lära känna honom i den begränsade kapacitet vi har. För vi har inte bara en intellektuell kapacitet, men vi har också en andlig kapacitet. Och den är enorm, därför att vi har den helige ande. Och han ska leda oss i Johannes 16:13 till hela sanningen. Och det är sanningen som är intressant. Inte kunskapen, inte informationen, men gemenskapen med vår skapare. Och sanningen ska sätta oss fria, står det i Johannes 8:31-32. Och människan försöker i sin dårskap, ska jag tillägga, att skapa gudar till sin egen avbild. Vi blir skapade till Guds avbild. Nu är vi fallna, men Gud återupprättar oss genom tron på Jesus Kristus. Och vi blir nya skapelser. Men vi tillverkar gudar som på något sätt är vår egen avbild. Så som vi tänker oss att Gud ska vara eller borde vara. Men egentligen vill vi bara kontrollera honom. Och Gud säger att han kan inte kontrolleras. Han kommer aldrig att låta sig kontrolleras. Och även om vi hade en savants kunskap, även om vi hade Adam och Evas originalkapacitet, om det så var, om vi hade det i vårt fallna stadie, så skulle vi ändå inte kunna förstå och kontrollera Gud. För han är så mycket större än oss, så mycket högre än oss. I Jesaja 55, verserna 8 och 9 står det att så mycket högre som himmelen är över jorden, så mycket högre är hans tankar och hans verk och hans gärningar än våra. Så att låt oss komma ihåg att Gud kan inte kontrolleras. Vi kan göra oss en guldkalv, men vi kommer ingenstans med det. För Gud kan aldrig kontrolleras. Och Gud dömer avgudadyrkan överallt om vi förfaller till den. Det andra jag ville ta upp idag, den andra punkten, förutom att Gud inte kan kontrolleras, det är att vi kan inte begränsa Gud. Och i Psaltaren 78:41 så står det att de kränkte Israels helige. Det här ordet för kränkte är i engelska Bibeln översatt med de begränsade Israels helige. Har vi tänkt på hur ofta vi begränsar Gud på olika områden? Jag tänker på hur Gud har skapat ett universum som växer för varje dag, bokstavligen, därför att vi upptäcker nya stjärnor och nya planeter, och universums storlek blir bara större och större, och ingen vet hur stort det är, om det överhuvudtaget har en gräns. Och tänkte bara på en enda liten grej, bara för att förstå någonting av det som vi har att göra med. Vi tänker på jorden. Många av oss har säkert, eller många av er och jag inkluderar, har rest någon gång, flugit någonstans till ett annat land, till en annan kontinent. Och vi vet att jorden är stor, enormt stor, 4000 mil runt ekvatorn. Och även om man flyger nonstop, så flyger man inte runt jorden på ett dygn. Det tar ungefär 2 dygn om man skulle flyga runt ekvatorn. Och det är enormt stort. Men ändå så går det i 1 miljon jordar i solen. Och tänk, åh vilken fantastiskt stor sol. Men vet ni, den största kända solen, som kallas för Alpha Herculi, den har en diameter på som är 180 000 gånger solens. Bara för att använda några andra siffror här. Det är alltså 1672 gånger avståndet mellan solen och jorden. Det är dess diameter. Eller 21 gånger den genomsnittliga diametern på hela vårt solsystem. Om vi tar den här rymdfarkosten som heter Voyager. Och tänker oss, eller vi vet att den reste, färdades med 40 000 km i timmen. Det är alltså 50 gånger snabbare än ett jetflyg. Om den farkosten skulle komma i universum på en plats där den här stjärnan finns, och den skulle passera förbi den, vet ni hur lång tid det skulle ta för denna rymdfarkost som färdas med 40 000 km i timmen? 700 år. Det är en stjärna, Alpha Herculi, 180 000 gånger solens diameter. Det är en stjärna bland många miljoner, miljarder, triljarder. Vi har ingen aning om det. Gud är så stor. Men ändå så begränsar vi honom. Och vi tänker också på hur Bibeln beskriver Gud som en personlig Gud. En älskande Gud. En Gud som bryr sig om. Och i Matteus 10:30 så säger Jesus att på er, tala till lärjungarna, det vill säga oss i förlängningen. På er är till och med alla hårstrån räknade. Gud vet, han är personlig. Han vet var den här stjärnan Alfa Herculi befinner sig och varför han skapade den och varför alla andra stjärnor och himlakroppar finns där. Men han vet också personligen någonting om oss. Han känner oss till fullo. Läs, om ni har möjlighet någon gång, Saltaren 139, om hur Gud vet allt om oss och hur han har skapat oss underbart och har en plan för våra liv och han älskar oss personligen. Och jag tänker på hur vi begränsar Gud så många gånger. Bibeln är full av exempel. Första Mosebok 18, Abraham och Sara. Gud kommer och säger till dem, ni ska ha en son, löftessonen. Och Abraham säger, jaha, okej. Okay. Och Sara borta i tältet, jo visst, visst, på våran ålders höst. Hur ska du få till det den här gången, Gud? Ja, inga mera sådana skämt. Gud säger, det var inget skämt. Det var ett löfte. Och alla löften är ja och amen i Jesus Kristus. I andra Korinthierbrevet 1:20. Gud lovar oss saker, men vi begränsar hans löften i våra egna liv. Precis som Israel begränsade sin Gud i öknen. Jag tänker på andra Samuelsboken 24. Davids folkräkning. Gud sa, jag ska strida för er. Jag är överbefälhavaren i Israel. Det spelar ingen roll om ni är många eller få. Jag ska strida för er. Och David sa, vad bra. Och han trodde på Gud, men sen tvivlade han. Och så sa, det är nog bäst att vi räknar soldaterna i alla fall. En liksom i otro. Han tvivlade på Guds förmåga. Och vi tycker att det är inte så farligt att räkna armén. Men det var det därför att Gud hade sagt att jag är Israels skydd. Jag är Israels sköld. Jag tänker på hur Petrus ville begränsa Guds förlåtelse. I Matteus 18, vers 22. Petrus säger, ja, hur många gånger ska vi då förlåta? 7 gånger? Nej, säger Jesus, 7 gånger 70. Och då säger han, det är 490. Men faktum är att när talet 7 används i Bibeln så talas det nästan uteslutande om fullkomlighet. Så det är en fullkomlig förlåtelse. Inte bara 490 gånger. Jag vet inte om ni minns en del av er, en man som heter Vilgot Sjöman. Och jag kan inga detaljer om det, men han gjorde en film. Det kanske var en bok också, men den hette 491 som syftade på att man har gått för långt. Det finns inte längre någon förlåtelse. Liksom det är bortanför det här. Och jag vet inte exakt vad han tänkte på och syftade på när han gjorde den här filmen. Men jag tänkte på hur 490 är inte talet som begränsar Guds förlåtelse. Och det var det Jesus ville undervisa Petrus och lärjungarna. Och det är det han vill undervisa oss. Och vi tänker så många gånger hur jag tänker hur många gånger som vi begränsar Guds förlåtelse. Och vi kan inte mäta Gud. Det var en liten tid sedan i alla fall. Så helt plötsligt så kommer Tina fram till mig med ett måttband. Och säger, nu ska jag mäta din mage. Och hon mäter min mage. Säger hon, du klarar dig precis. Han har läst någon artikel om hur stor magen fick vara för män och om den var större än ett visst mått och låg man i farozonen för vissa sjukdomar och så vidare. Så hon mätte min mage och jag tänkte hur är det egentligen med jämställdheten? Tänk om jag skulle mäta hennes mage. Tänk om alla ni äkta män skulle mäta era fruars magar. Jag tror inte att vi skulle bli speciellt gamla. Men hon gjorde det i alla fall. Och hon kunde mäta min mage. Men vi kan inte mäta Gud. Vi kan inte mäta hans löften. Vi kan inte mäta hans förmåga. Vi kan inte mäta hans förlåtelse. Vi kan inte mäta någonting. Därför att Gud är alldeles för stor. Han vet allt om universum. Samtidigt vet han allt om oss personligen. Den inre människan. Och den tredje och sista punkten som jag vill nämna idag. Gud kan inte kontrolleras. Gud kan inte begränsas. Men den tredje och sista. Känner vi till vår potential i Kristus? Känner vi till vår potential i Kristus? I andra Korintherbrevet 5:17 står det att vi är en ny skapelse. I Kolosserbrevet 3:3 står det att vårt liv är dolt i honom. I Johannes 3:34 står det att Gud ger anden utan att mäta. I 1 Korintherbrevet 6:17 står det att vår ande, det vill säga den pånyttfödda mänskliga anden, är förenad med Guds heliga ande. Det här är fantastiskt. Men i andra Korintherbrevet 10:12 står det att det finns de som mäter sig med sig själva. Och de är ovisa. Och vi mäter oss också med andra. Vet ni hur vi jämför oss hela tiden på olika sätt? Jag kan det eller jag kan inte det. Och vi hela tiden, och det skapar liksom en osäkerhet och så vidare. Men vi har en fantastisk potential. I 1 Korintherbrevet 2:9 var inget öga sett, var inget öra hört. Vad Gud har förberett, vad inget sinne har förnimt, tror jag det står också. Vad Gud har förberett för de som älskar honom, vill säga vi, hans barn. Lukas 1:37 säger att för Gud är ingenting omöjligt. Filipperbrevet 4:13 säger att vi kan göra allt i honom som ger oss kraft. Och i Efesierbrevet 3:20 står det att han gör alltid, vadå? Jo, mer än vi kan tänka eller bedja. Det är Guds överflödande natur. Hans karaktär är sådan. Han gör inte bara tillräckligt. Han gör alltid utöver det. Och i Jobb 5:9 står det. Han gör stora och outgrundliga ting. Under som inte kan räknas. Och i Jesaja 28. Och jag tror det är vers 21. Så står det att Herren ska utföra sitt förunderliga arbete. Gud ska utföra sitt förunderliga arbete. Underbart. Förunderliga arbete. Vad Gud gör är verkligen förunderligt. Och i Apostlagärningarna 9:27 jag avslutar med de här tankarna om potential i Kristus. Då står det så här. Då tog Barnabas hand om honom och förde honom till apostlarna. Saulus av Tarsus, farisén, den skriftlärde, som reste land och rike runt och letade efter de kristna för att fängsla dem och ta tron ifrån dem. Han mötte Herren Jesus Kristus på vägen till Damaskus i Apostlagärningarna 9. En radikal omvändelse. Men folket, som de kristna, de troende, sa, ha, den där mannen känner vi till. Och nu låtsas han som att han är en av oss. Att han också har kommit till tro. Men vad är det han vill? Jo, han vill infiltrera sig. Eller han vill infiltrera så att han kan komma in bland oss. Och liksom komma åt oss från insidan. Vi litar inte på honom. Vi tror inte att hans omvändelse var äkta. Vi tror inte på det han säger. Men det fanns en man som hette Barnabas. Han trodde på honom. Och det står att Barnabas tog hand om honom. Det står att han letade upp honom. Han sökte efter honom. Och när han fann honom så sa han, kom med mig. Och han introducerade honom till församlingen i Antiochia. Och några kapitel senare så kommer ni att se att Barnabas och Paulus åker ut som det första missionärsparet. Fantastiskt. Jag älskar det här att Barnabas såg hans potential. Han begränsade inte Gud och vad Gud kan göra i människans liv. Han letade upp honom, han hämtade honom, han presenterade honom för församlingen. Han lät honom bli en vital del i Kristi kropp. Och Gud gjorde ett mirakel. Gud reste upp honom att bli denna fantastiska apostel till hedningarna som förändrade världen förmodligen mer än någon annan människa i världshistorien. Fantastiskt. Gud ser oss där vi sitter. Misstrodda, missförstådda, oroliga, ängsliga, rädda, arga, bittra, allt vad det är vi är. Men han söker oss som Barnabas gjorde. Han söker upp oss för han känner oss. Han ser vår potential och han säger, försök inte att kontrollera mig. Begränsa mig inte. Jag vill visa vilken potential jag har gett er i mig. Och jag har en fantastisk plan. Och det är den jag vill visa. Och han skickar en Barnabas. Han skickar någon person eller omständighet. Och han för oss ut ur den här trånga platsen. Och sätter oss på en rymlig plats där vi kan lära känna honom. Och växa i gemenskap med andra troende. Växa i nåd och kunskap om honom. I andra Petrus 3:18. Det är den Gud vi har. Det är den guden vi tjänar. Inte avgudar som är begränsade. Inte avgudar som går att kontrollera. Utan en levande Gud. Som vi aldrig på ett sätt fullt ut kan förstå. Därför att Gud är Gud. Men som vi samtidigt kan lära känna så innerligt och personligt. Därför att han låter sig lära kännas. Om vi önskar det. Och det är vår kallelse. Första Korinthierbrevet 1:9. Jag tänkte avsluta men nu kör vi en runda till. Första Korinthierbrevet 1:9. Står att vi är kallade till gemenskap med hans son Jesus Kristus. På grund av det fullbordade verket så har vi gemenskap med honom. Och han är den som vi tjänar. Amen. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi vill ge en möjlighet till de som lyssnar idag på internet eller för de som är här att ta emot evangeliet, ta emot frälsningen. Och Bibeln är väldigt tydlig och klar över det här att det behövs tro, det behövs en bekännelse. Och om du har hört det här budskapet och den helige ande har talat till ditt hjärta så kan du just nu bli ett Guds barn. Allt du behöver göra är att be att Gud förlåter dig din synd. Och vi har alla syndat och kommit till korta från hans härlighet, säger Bibeln. Och du kan tro på vad han gjorde på korset. Därför att tron har fötts i ditt hjärta. Tron kommer av att höra ordet förkunnas. Och om tron har fötts i ditt hjärta och du tror på att Jesus var Guds son. Han kom in i denna värld, gav sitt liv för dig och mig och alla andra på korset. Och utgöt sitt blod som ett perfekt, fullkomligt försoningsoffer. Då kan du bli frälst genom tron. Det är en gåva som Gud ger. Be en enkel bön med dina egna ord. Men ungefär i stil med detta. Jesus, här är jag. Jag kommer inför dig just nu. Jag erkänner mig själv som en syndare. Jag behöver dig. Jag behöver frälsningen. Jag tror att du dog på korset för mina synder. Och jag bjuder dig in i mitt hjärta, Jesus, att bli min personliga herre och frälsare. Jag tackar dig, Jesus, för att du gav ditt liv för mig så att jag skulle få rätten att bli ett Guds barn. Som det står i Johannes 1:12. Om du bad den bönen, vem du än är, så säger Bibeln att du har fått evigt liv som en gåva. Om du trodde det och tog emot det, då är det också ditt liv att upptäcka. Och vi välkomnar er att höra av er till oss. Och om ni inte har möjlighet att göra det, ta kontakt med någon bibeltroende församling. På din ort, på den plats där du finns. Men börja nu att upptäcka det liv som du just tog emot. Det är ett underbart liv att tjäna den levande guden. Inga avgudar. Amen.